Hej och välkomna till Avanza-podden där vi ska fortsätta den här ISK-debatten som har gått hett senaste veckan. Och det här är ju efter att en arbetsgrupp inom Socialdemokraterna ledd av finansminister Magdalena Andersson föreslagit en miljonärsskatt och ett tak på ISK och en rad andra skattehöjningar. Men hur ställer sig de andra partierna till det här förslaget och primärt det här taket på ISK? Det vill ju vi såklart ta reda på, och därför bjuder vi nu in de ekonomisk-politiska talespersonerna för att höra ju deras och deras partis syn på frågan. Så näst på tur, Moderaterna och Elisabeth Svantesson. Välkommen tillbaka till podden.
Ja, men tack så jättemycket.
Riktigt kul att ha dig här. Jag tycker vi gör som så här, vi börjar från början. Vem är Elisabeth?
Ja du, jag är professionellt så är jag ju vice ordförande i finansutskottet. Jag är vice partiledare för Moderaterna. Jag kom in i riksdagen 2006, då hade jag inte varit heltidspolitiker innan. Jag hade inte varit med i en ungdomsförbund. Jag kom liksom rakt in då i politiken. Sen har jag bott på väldigt många platser runt om i Sverige. Inte i Norrbotten där du har bott, men i Västerbotten. Jag har bott på många andra platser, flyttat runt mycket. Kommer från ganska enkla förhållanden och ja, tack för bra skolgång, lite eget driv och lite annat och engagemang, så är det jag idag.
Jag måste ändå bara fråga kopplat till det. Hela den här renässansen vi ser för Norrland, om man pratar om 1070 miljarder, och jag vet att jag är jättejävig i frågan. Nu bor jag i för sig i Stockholm. Men det som hela renässansen för Norrland, vad är din bild av det?
Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Jag hoppas bara nu att, nu är det ju arbetskraftsbrist där uppe fast vi har jättehög arbetslöshet generellt, att många tar chansen och flyttar upp. Och liksom, bo ett år, ett decennium eller fler. Har man väl bott ett år så kommer man bli kvar, tror jag, i många av de här städerna. Så jag hoppas verkligen att många vågar flytta. Det är otroligt stora möjligheter i Norrbotten och Västerbotten, speciellt just nu. Växer ju så det knakar på alla fronter.
Ja, men det är jätteroligt att höra, och ni i Norrland, om jag ändå får liksom inkorporera dig i det, Niklas, och även då dig Elisabeth, och även om ni bor här i Stockholm nu, så har ni ju ett litet S i rockärmen med billig och kraftfull energi, och det är väl det som har blivit nya tidens
guld. För mig som örebroare känns det väldigt viktigt att säga att jag bor faktiskt inte i Stockholm, jag vill bara markera.
Förlåt! Okej, nu känner jag hur du spårar.
Jag är här på veckorna,
men jag förstår, man ska vara lojal mot sin bostadsort. Men om vi lämnar det där känsliga ämnet då, så jag inte gör bort mig något mer, så går vi vidare till det vi hade tänkt prata om idag. Nämligen de här förslagen. Miljonärsskatt, taknivå på ISK och... Vad är Moderaternas, och idag kom det ju även om att nedtrappning av ränteavdrag ska tillägga till det här också. Men vad är Moderaternas ståndpunkt i de här frågorna?
Men för mig blir det väldigt klart och tydligt att Socialdemokraterna nu letar verkligen med ljus och lykta efter hur man kan höja skatterna. Vad kan man beskatta mer? Och de gör en väldigt tydlig vänstersväng i den här rapporten. Man kan inte säga någonting annat än det. Och det tycker jag är problematiskt. Vi är ett högt beskattat land, och jag är övertygad om att man kan hålla i statens finanser genom att prioritera på ett annat sätt. Genom att till exempel trycka ner arbetslösheten. Det var ju så här, innan vi gick in i pandemin så hade ju Sverige rasat i den här arbetslöshetsligan i EU. Där, i högkonjunktur ökade arbetslösheten. Och det kostar jättemycket pengar. Jag ska ge en sån siffra bara. Om Sverige hade utvecklats som snittet i EU vad gäller arbetslöshet, då hade vi haft 42 miljarder mer varje år i offentliga finanser. Det är otroligt stora resurser. Motsvarar 88 000 undersköterskor eller 70 drygt 000 grundskollärare. Det finns så mycket att göra genom att trycka ner arbetslöshet, få fler jobb, stärka arbetslinjen och prioritera annorlunda. Men då kommer man istället med de här förslagen på skattehöjningar. Jag tycker det är liksom en fel väg att gå.
Höjer man nu skatten på investeringssparkontot för en tredje gång, så försämrar man ju för väldigt många sparare i Sverige. Men det känns som att den extra intäkten till statskassan som det här kan tänkas ge är ju ganska liten i relation till det här andra exemplet som du nu ger oss. Hur viktig är den här frågan egentligen? Eller är det mer av symbolpolitik att visa väljarna den här vänstersvängen som man nu gör? Jag menar, vi hör ibland att mer skattepengar alltid är lösningen på många problem, men det är ju någonting som rimligtvis ändå många kanske inte är helt övertygade om.
Jag tror nog ganska många funderar på vad man får för pengarna. Och vi som politiker har stort ansvar att se till att man använder varje skattekrona på bästa sätt. Men sammantaget om man läser den här rapporten så är det ju ISK, men det handlar också om stora delar av socialdemokratin vill införa en fastighetsskatt. Det är ränteavdragen, så sammantaget blir det här väldigt mycket pengar som ska betalas av liksom, hårt arbetande människor i grund och botten. Det är ju en skattehöjning på arbete i stora delar och på sparande. Så det är summan av allt såklart att det blir mycket pengar. Men de pengarna kan man få fram genom helt andra saker. Ska man också komma ihåg att höjda skatter på alla de här delarna gynnar ju liksom inte tillväxten. Utan vi vill ju sänka skatt på arbete istället för höja till exempel. Det ska löna sig bättre att vara entreprenör. Vi ska inte höja skatt på entreprenörskap. Så att vi har ju två olika, det är liksom någon slags, en slags vänster-höger perspektiv naturligtvis i synen på ekonomi och skatter. Men jag tycker man kan vara ganska pragmatisk och bara konstatera att man håller lite ordning, bättre ordning på skattebetalarnas pengar, använder varje krona på bästa sätt, så ska man inte behöva höja skatterna.
Men hur ska man tänka kring sådana dynamiska effekter? Det här med att det är enkelt att argumentera för att om vi höjer skatten så får vi in mera pengar. Det är bra, det går till mer välfärd. Å andra sidan med dynamiska effekter, om man exempelvis sänker skatten på inkomst, kanske fler arbetar, det blir liksom det här marginal... inkomsten att arbeta ytterligare en timme eller vad det kan tänkas vara, det är mer lönsamt.
Men under alliansåren så gjorde vi ju så, vi sänkte skatten på jobb, det kallas jobbskattavdrag, ganska ordentligt. Det leder till att fler kommer i arbete, det leder till ökade skatteintäkter. Det finns ju en sån effekt som man inte ska glömma. Och den är grunden väldigt viktig. Och bara för att säga, vi har alltså varannan person som har invandrat till Sverige kan inte försörja sig själv. Alltså i arbetsför ålder pratar vi om. Det är 675 000 människor. Det finns så mycket att göra för att de ska komma jobb. Om bara hälften av dem kan bli självförsörjande. Nu är det jättemånga som går till jobbet varje dag och är med och bidrar på ett fantastiskt sätt. Men många står utanför. De svenska bidragssystemen och skattesystemet gör ofta att många hamnar utanför. Och det här menar jag, det är ett strukturellt problem som vi verkligen borde ta tag i. Istället för att då liksom gå in och försvåra för sparare som gör allt vad de kan. Man jobbar och sliter, sätter av en liten liksom, en summa varje månad. För att kunna spara till en kontantinsats man är ung, svårt att komma in. Eller till sin pension, för man vet att det kommer behövas. Och när det då kommer förslag som liksom verkligen ifrågasätter nästan eller hotar sparandet, så är det väldigt tydligt att förstå reaktionen. Och det finns något slags moralisk fråga tror jag, med ISK också. Att det väcker en stark känsla. Det beror på moralen i frågan.
Mm. Ja, men det har ju verkligen blivit ett folkligt sparande och fler än 3 miljoner människor använder det. Mm. Och det har blivit ett enkelt sätt och man uppmuntrades till att starta ett ISK och ett ISK-sparande när IPS och privat pensionsförsäkring försvann. Mm. Och jag tror att just den här enkelheten, att man inte behöver vara skattejurist för att deklarera sina aktieförsäljningar och liknande, har liksom sänkt trösklarna för väldigt många människor.
Och det ser vi under pandemin när många har haft lite mer tid och man har sparat mer för man har inte kunnat konsumera så mycket. Man börjar spara och börjar sätta sig in och köpa aktier fast man aldrig gjort det förut. Det är ju fantastiskt att vi har den kulturen och den liksom medvetenheten bland svenska befolkningen. Vare sig man har stora eller små inkomster så sparar många och det är ju fantastiskt.
Men alltså, den här debatten har ju, liksom, den har ju rört upp känslan där ute. Som Johanna sa, 3,1 miljoner människor, det är väl ungefär halva den vuxna svenska befolkningen som har tagit ett stort steg mot sparande och en bättre tryggad ekonomisk framtid. Blev politikerna, blev liksom tagna på sängen på det här kraftiga utspelet som har liksom blåsat upp rejält sedan dess?
Jag blev inte tagen på sängen av utspelet, av förslaget, men det visar ju ändå att den här kraften i frågan, jag tror att många skulle reagera, men att så många gjorde det, det tycker jag är så fantastiskt. Det visar ju verkligen engagemanget för frågan och jag tycker att Socialdemokraterna borde ha backat. Nu, det stod i det här rapporten att det ska begränsas kraftigt och sen backar ju finansministern lite exakt var den här gränsen skulle gå och vart ju suddigt. Men det man kan veta är ju att det är ju det här hållet man vill gå åt. Och jag tycker det är olyckligt. De har försämrat flera gånger sedan de tog över 2014 och vill försämra igen. Det är liksom, ja, förändrar ju spelreglerna också för den här sparformen.
För den här kom ju i januari 2012 och som du sa, man har försämrat den flera gånger. Man la till statslåneräntan plus 0,75 procentenheter och sen lade man till 0,25 till. Mm. Så idag är det ju statslåneräntan plus 1 procentenhet plus då ett golv på 1,25. Mm. det här golvet vill ni ta bort. Berätta mer om det och om det är ytterligare någonting som ni vill göra.
Det var lite speciellt, för jag leder en arbetsgrupp i Moderaterna. Vi har jobbat hela våren med den ekonomiska politiken som vi ska gå till val på. Och ett av de förslag som vi har tagit fram är just att ta bort det här golvet. Att liksom, i alla fall rulla tillbaka någon av de försämringar som har blivit. Jag tror att det i grunden är en viktig signal, men också rätt i sak. Och då har vi ett annat parti som går ett helt motsatt riktning. Så att vi vill fortsätta uppmuntra sparande, och det är därför vi föreslår det.
Vi har ju haft negativ ränta i Sverige sedan 18 februari 2015, och det här infördes 2012. Jag tror att det var väl ingen som riktigt hade kunnat ana att vi skulle ha det här ränteklimatet, och jag tror ju i och för sig inte att någon tror att vi kommer ha det här för all evig framtid. Och just det här när man lägger på de här pålagorna 0,75, 0,25 till och sådär. Vad vill du säga till de som lyssnar på det här och sparar, som inte kanske tänker riktigt på det här att statslåneräntan någon gång i framtiden kommer att stiga, och då stiger ju också beskattningen?
Nej, men att man håller sig informerad naturligtvis, och sen tänker jag att det här kommer också bli en valfråga faktiskt. Det här bland många andra frågor som har med skatter och mycket annat såklart att göra. Men att hålla sig informerad och veta att politiska beslut påverkar ju verkligen människors plånböcker och framtid.
Och hur stor skulle du då bedöma risken för att vi faktiskt får en försämring i det här utspelet? Och många har uttalat sig, många partier är emot. Men för den som lyssnar på det här och blir orolig, för det är ju väldigt stor osäkerhet. Man vet inte hur man ska tänka nu. Hur stor är risken att vi får en försämring, skulle du säga?
Men jag tror att den är rätt så stor, och den enkla anledningen att det finns ganska två tydliga sidor in mot valet. På den ena sidan är det liksom borgerliga partier och sen är SD, och på den andra sidan så har vi tre vänsterpartier och ett borgerligt parti men ändå dragit till vänster. Och det är såklart att tre mot en, väldigt stora också, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är ju stora och vill ju antagligen detta. Och vi har sett försämringar flera gånger under Socialdemokraternas tid, såklart att det finns en väldigt stor risk att det kommer att bli sämre.
Ett av Socialdemokraternas argument, det är ju att man vill minska de ekonomiska klyftorna i samhället. Och det är väl många som ändå kan skriva under på att man inte vill ha allt för stora klyftor. Att det ändå ska finnas liksom en bred medelklass och så. Hur tycker ni att man kan nå det här utan att stå straffa de som sparar och liksom, men hur ska man ta sig an den här problematiken, eller vad man ska säga, som det kanske kan bli när tillgångar, de som äger tillgångar och fastigheter har sett en sån värdeutveckling kontra de som står utanför bostadsmarknaden och liknande.
Men att stå utanför bostadsmarknaden eller arbetsmarknaden är ju det som drar isär, och då är ju min och Moderaternas ingång är det att se till att fler får sitt arbete, får en egen lön, kan börja spara och bygga sig en framtid. Och det gäller ju detsamma med bostadsmarknaden. Att jag vill ju möjliggöra för fler. Alltså när vi köpte vår första bostad, hade inte en krona från förälder. Alltså hade ganska tur att komma in i 90-talskrisen där det var hyfsat låga priser. Just då satsade vi och lyckades komma in på bostadsmarknaden och sen kunna fortsätta. Men har man inte föräldrar eller nu det är väldigt höga priser, då vill vi uppmuntra människor att spara. Det är därför ISK är så viktig. Därför är det så viktigt att fler har ett jobb att gå till. Så att det finns jobb, och morötter helt enkelt. Ganska klassisk politik som jag tycker fungerar väldigt väl.
Grattis till att ni kom in på bostadsmarknaden vid ett bra tillfälle. Det var ju rätt jobbigt på bostadsmarknaden under 90-talskrisen såklart. Här blir det lite number crunching. Det är ju väldigt många människor som har tagit stora steg mot en ekonomisk trygghet, kom igång med ett sparande, investeringssparkontot har gjort det enklare och mindre krångel. Vi har sett att, och kanske därför också det har blivit den här sprängstoffen i den här frågan, för att väldigt många människor har hittat till det här. Idag har vi 3,1 miljoner människor som har ISK. Av våra 1,5 miljon kunder har vi 1,1 miljoner som har valt sparformen. Snittkunden här 37 år, månadssparar 2 700 kronor i månaden, snittkapital på 264 000 och median på 40 300.
Men det känns, för att vara exakt.
Johanna brukar skälla på mig för att jag har två decimaler, alltså, jag gillar två decimaler.
Det är bra.
Där hör du Johanna. Men jag tänker så här, när man säger att man vill straffa de rika i samhället samtidigt som det känns som att vi ska vara, dels tycker jag att vi ska vara oerhört stolta över att så många människor har hittat till den här sparformen och också tagit tag i sitt sparande, sin ekonomi. Men det känns ju som att man vill beskatta de rika och sen stänger man dörren för alla de här människorna som från och med idag och framåt vill bygga upp ett kapital, en trygghet. Vi vet vad ränta på ränta-effekten gör över tid. Men man är, säg 37, man månadssparar 2700 kronor, man gnetar.
Mm.
Jag förstår ju liksom, ditt svar i den här frågan, men är det inte orättvist att stänga dörren för alla de här?
Absolut. Och jag ska ge ett oväntat svar kanske, men ändå ja. Inte helt oväntat, så jag säger också att hade till exempel Moderaternas budget gällt för det här året, då hade så här normalt hårt arbetande normal inkomst människor haft ungefär 500 kronor mer i plånboken varje månad. Vi ser att det går att sänka skatt på arbete fortsättningsvis, och de 500 kronorna kan man ju också då spara. Så jag vill ju sänka skatten för att man ska kunna spara mer, och jag vill ju att det ska vara gynnsamt att spara. Så att jag ser att politiken har en uppgift att ge människor möjlighet att kunna forma sitt eget liv. Det kan handla om kvinnor, man kvinnor här i Stockholm. Vi vet att en del känner att jag kan inte skilja mig, för jag har ingen möjlighet. Jag har inte ekonomi för det. Det ska ju inte vara ekonomin och de möjligheterna som sätter, liksom, eller inte möjligheterna i det här fallet då, utan sätter käppar i hjulet för faktiskt att kunna gå vidare i livet och leva det liv som man faktiskt vill.
Ja, men exakt. Det är ju det vi ofta pratar om här i podden, att just leva livet på det sätt man vill, inte måste, vilket möjliggörs med ett sparande. Och jag noterar också den här 500 kronor mer i plånboken varje månad. Det är ju klart att börjar man i tid, 20-åringen som sparar 500 kronor i månaden till 65-årsdagen, givet 7% årlig avkastning på börsen i snitt. Ja, det är nästan 2 miljoner kronor, vilket också visar möjligheten för så många människor att bygga upp den här tryggheten som vi så ofta pratar om. Här är det ju många människor som också använder investeringssparkontot för ett pensionssparande. Vi hade ett avdragsgillt pensionssparande tidigare som trappades ner och fasades ut. Sen har vi ju lärt oss att investeringssparkontot är ett bra substitut. Hur ska de tänka nu när det känns som att spelreglerna kan ändras så snabbt? Jag ber om ursäkt för det här nu då, men jag menar, politiker kanske väljs på 4 år och här sparar vi för årtionden framöver.
Nej, men därför jag tycker det är så olyckligt också när landets finansminister går ut och säger det här, utan att liksom, hon lägger inte ett förslag på riksdagens bord, men hon nämner att det här vill de göra under nästa mandatperiod. Jag tycker man ska vara väldigt försiktig. Det skapar ju stor osäkerhet. Och att hon ger sig liksom på, enligt mig då, nästan alla skatter som finns. Höjer skatter och hittar på nya. Det har ju också kommit en hel del nya skatter under de här senaste åren. Och det är olyckligt, för vi har ett ansvar för långsiktighet. Men att ISK, om man ska vara snäll mot alla partier, men att den här formen kommer att finnas kvar, det är ju självklart. Vi har ett högt sparande i Sverige. Sen har vi lite olika syn på om det ska bestraffas mer eller om det ska uppmuntras mer. Och jag tycker det är olyckligt när det blir så här. Man skapar osäkerhet i människors vardag. Samma med ränteavdragen. Snacka om att skapa osäkerhet för människor.
Ja, jag loggade in på Twitter här i morse, för det var väl igår som det utspelet om ränteavdragen kom. Det var ju en jättediskussion.
Mm.
Det är ju verkligen något som påverkar människors hushållsekonomi.
Elisabeth, du uppviglar ju till det, så nu vill vi också höra en take där.
Ja, men så här. Vi har inga förslag på att fasa ut det generella ränteavdraget. Det vi har ett förslag på, det är att ta bort ränteavdraget för in blanco-lån. Liksom, det är hög risk, stora lån. Det är inte självklart alltså. Tvärtom, tycker jag.
Det låter ju ganska sunt.
Ja, men det tycker jag är sunt. Och då ska man komma ihåg att fasar man ut ränteavdraget, och det är inte så att Magdalena tänker växla det mot att sänka skatt på arbete. Utan om hon hade i alla fall haft den liksom taken. Men så är det ju inte, utan man både fasar ut ränteavdragen, man går mot någon slags återinförd fastighetsskatt. Såklart att det påverkar ju människors hushållsekonomi enormt. Nästan vart än i landet man bor, inte riktigt, men nästan. Vare sig man bor i Luleå eller Stockholm i alla fall, så är det helt uppenbart att det påverkar en. Nu kanske någon i Skåne känner att jag glömde dem. Så jag vill säga Malmö också.
Många orter i Sverige så är det någonting som påverkar. För de flesta som äger sin bostad har ju ändå bolån på den. Vi har varit inne på det här med kvinnor tidigare och att det inte är ekonomin som ska liksom sätta stopp för en om det är så att man vill gå vidare och liksom byta livspartner så att säga. Men och vi ser ju att kvinnor har en generellt sett lägre inkomst, man har ett lägre sparande och man har framförallt en lägre pension än män. Och hur kan vi liksom hjälpa kvinnor, hjälpa kanske låter fel, men hur kan man uppmuntra och stödja så att fler kvinnor får en bättre ekonomi?
Jag tror att det behövs mycket mer information. Nu kanske jag låter tråkigt, men jag tänker tillbaka när jag var så här 20-25. Tänk om någon verkligen satt sig med mig då och förklarat. Mina föräldrar var inte där, liksom, de gjorde inte det. Jag kan inte skylla på någon annan, förstå mig rätt. Men jag har fått lite mer information. Vad det betyder om jag väljer att ta ut x antal föräldradagar eller inte. Eller vad det betyder att jag går ner på deltid. Vad betyder det för min pension? För det får ju såna enorma konsekvenser. De beslut man fattar när man är 23, och 25, och 28 och 30 påverkar hela livet sen. Det är det ena. Och sen dessutom någonting som jag verkligen blir så här jätteprovocerad av och som jag inte har en jättebra lösning på, men det kanske Johanna har, det är ju att, jag menar, kvinnor äger bara hälften av allt som män äger i Sverige 2021. Jag tycker det är så, ja, det är så sunkigt och så provocerande. Men börja med information, visa liksom, livsval påverkar, vilket val man gör med yrke, hur man jobbar, hur mycket man jobbar, föräldraledighet och sådär. Allt det där påverkar ju hela livets inkomsten. Mm. Så att information på olika sätt. Men sen, jag menar, nu är jag ändå så, jag är ganska övertygad om att dagens 23-ungar är mer informerade än vad jag var, absolut. Men jag tror fortfarande att det finns mycket mer att göra för att man verkligen ska veta och få den information man behöver för att fatta sina egna rationella beslut.
Mm. Ja, men det här är ju väldigt intressant, för det är klart att så här, sparande har ju en möjlighet över tid att bygga upp den här ekonomiska tryggheten som vi har varit in på här under podden. Och det här är ju ett effektivt sätt för att jämna ut löneskillnader mellan branscher, yrken och kön inte minst. Hur kan man då göra för att uppmuntra sparande ännu mer och för att skicka ut ett positivt signalvärde? För här tänker jag att man inte heller ska underskatta det positiva signalvärdet eller omvänt det negativa signalvärdet av det här utspelet vi har sett senaste snart 2 veckorna.
Men jag tror att vi som politiker har ett väldigt stort ansvar hur vi pratar om de här frågorna och vilka politiska förslag vi lägger. Vi vill ju uppmuntra att människor ska ha en buffert. Vi vill ju uppmuntra att man ska kunna spara till en liksom, till sin pension eller till en kontantinsats, vad den kan vara. Man behöver en buffert. Och då behöver vi också prata positivt om det och visa i våra förslag att vi är positiva till sparande och att man kan få ta ett eget ansvar över sina hårt inarbetade pengar, allt som oftast är de ju det. Mm.
Och att spelreglerna ligger kvar lite och inte förändras hela tiden. För som vi har varit inne på, långsiktighet är och när det kommer till investeringar. Men vi vet ju också att det påverkar människors beteende. Om man känner att man kan lita på hur spelreglerna ligger eller om man tror att det kommer att förändras.
Och börsen har ju varit het en tid och vi har ju sett många artiklar, inte minst medialt, där man pratar om traders som man har blivit rik på att trada på börsen och sådär. Så ser det ju inte ut i verkligheten. Verkligheten ser ju ut som sådan att de allra flesta människorna, de gnetar och sparar några hundralappar eller någon tusenlapp i månaden för framtiden långsiktigt. Men sen ser vi de här från tid till annan när börsen blir het. Påverkas politiker av den här typen av artiklar medialt när det skrivs mycket om den när börsen är het, att man får en bild av att det ser ut på ett annat sätt och att ett investeringssparkonto exempelvis missbrukas, för ja, 99% använder det på rätt sätt?
Jag vet, jag kan inte tala för andra. Jag tycker i grunden att det är bra att det är många människor som får med på en resa med uppgång. Sen vet ju alla som sparar också att det där, jag menar, världen förändras. Men i grunden tycker jag att det är väldigt bra att många var med på den här resan. Att många kan vara med och spara och bygga för sin framtid. Så att jag blir mest glad när jag ser att många vanliga människor helt enkelt får vara med på den här resan.
När vi pratar med Liberalerna så pratar ju Mats också om, han är från Markaryd, han pratade om Nibe självfallet. Och det här med att om vi får den här typen av försämringar, ja men det kanske inte drabbar de allra rikaste och kapitalet är flyktigt. Utan det drabbar ju medelklassen som kanske inte heller får vara med på resan på de här fina värdeskapande bolagen, svenska nationalklenoder. För det är ju en ynnest. Vi har ju en av världens mest aktietokiga folk. Mm. Men även
fondtokiga.
Även fondsparande folk. Det här är ju kul om man får vara med och skörda frukterna av det vi tillsammans bygger upp, så att säga. Finns det inte den här en överhängande risk att man stänger dörren för liksom vanliga människor då?
Jo, men det är ju det som är så fantastiskt med ISK, att vanliga människor, som man har inte rika föräldrar, man har inte ärvt massor med pengar, men man kan vara med på den här resan och få både i fonder och aktier och vara med och spara och få den här värdeutvecklingen tillsammans med andra och känna att man är en del också av liksom svensk tillväxt och liksom utveckling. Det är ju fantastiskt. Och det också möjliggör ju också för människor att kunna bygga buffert och ta ansvar för sin egen framtid, även om man inte har föräldrar som kan göra det.
Och kanske kunna hjälpa sina egna barn i framtiden. Exakt. Och så. Det är ju mycket sånt som många drömmer om också, att man ska liksom spara för att kunna hjälpa dem få en bra start i livet.
Absolut så. Precis så. Gillar nästa generation.
Gillar du aktier eller fonder mest?
Nej, men jag sparar i fonder. Därför att jag tänker att jag ägnar mig åt politik från morgon till kväll och så sparar jag fonder för en annan tänka.
1-0 till Johanna. Men
Johanna är glad nu.
Det tycker jag låter högst rimligt. Och jag förstår också om man även av andra skäl ibland gör det som politiker. Jag tycker ju förvisso att det är väldigt, väldigt pajigt när det kommer artiklar som ska hänga ut en politiker för att något innehav i en fond har någon lite kanske halvdålig affärsidé eller liknande, eller ett aktieinnehav kan ifrågasättas från någon vinkel. Jag tycker det blir väldigt pajigt, men jag förstår att man som av många skäl som politiker också sparar i fonder.
Ja, men det är orimligt, så är det.
Inte att spara fonder, utan nej, jag skojar.
Det är orimligt. Nej, men jag håller med Johanna, det är faktiskt orimligt. Men här är det ju en intressant fråga då. Politiker bör ju rimligtvis bidra till en starkare sparande kultur i Sverige, men samtidigt så tryter ju sparmotivationen lite grann överlag. Man ser den här typen av artiklar från tid till annan. Jag förstår också att det stör lite grann, man kanske blir lite rädd och får lite ont i magen. Så att, vågar jag ens äga enskilda aktier? Tänk om jag blir uthängd i media, nu sparar du i fonder. Men inte ens fondsparande är man liksom förskonad från att någon letar reda på ett litet innehav i en fond där man uppenbarligen inte har koll alltid om man ägnar sig åt politiken från tidig morgon till sen kväll. Avskräcker det här politiker från att spara?
Det vet jag inte. Jag kan bara svara för mig själv att såklart man tänker till hur man sparar. Jag ska inte rätta dig, Niklas, bara lite.
Det är ändå så att
det som ibland får man ju känna att vi inte sparar i Sverige. Sverige och svenskar är ju ett folk som sparar väldigt mycket. Och det är väldigt bra. Det är en kultur som vi har just nu. Det har ökat i sparkvoten och det tycker jag är mycket, mycket bra. Speciellt med tanke på att det är en hög belåning också, så är det också bra att det finns ett sparande som är tryggt. Så att det är ju fantastiskt och jag hoppas att vi ska hålla i det. Att fortsätta att vara bäst på sparande, inte bäst på arbetslöshet eller högst arbetslöshet. Vi ska ha högst sparande.
Men Socialdemokraterna lyfter ju upp de ekonomiska klyftorna i samhället och ambitioner då om att minska ojämlikhet. Hur kan man göra det här då på ett effektivt sätt, om vi då leker med tanken att alla vägar bär till Rom, utan att straffa de som faktiskt redan sparar och tar ansvar för sin ekonomi, utan att med det sagt säga att de som inte gör det inte tar ansvar?
Men först och främst ska vi komma ihåg att vi har ju högre skatt för de som tjänar mer. Det finns ju en progressiv beskattning i Sverige idag. Det är det för det första. För det andra så är för mig är jämlikhet och rättvisefrågan handlar väldigt mycket om att ha ett jobb. Att komma in på svensk arbetsmarknad, att få en egen lön. Att jag känner att jag är med, bidrar och kan göra det jag vill med mina pengar. Så det är den allra viktigaste frågan för mig.
Apropå jobb, nu måste jag bara kasta in en helt, kanske inte helt relevant fråga för just det här avsnittet. Men jag hamnade i en Twitter, det har varit mycket Twitter tydligen idag för mig, i en Twitter-konversation om vad var ditt första jobb? Så då tänkte jag kolla med er, vad var ert första jobb?
Det allra första jobbet jag hade, jag till och med ett arbetsintyg, det var 10-11 år och sålde lotter i Tombolan i Lycksele. Sen fick jag jobb på kafé när jag var 14. Men sälja lotter, jag vet inte om de flesta vet vad en tombola är längre. Det låter som ett begrepp taget från precis när man vevar.
Vi sitter och vevar och visar
man vevar lotter. Ja, det var mitt första jobb.
Så vi får väl bara skicka ut till lyssnat. Vi förstod vad en tombola var, men jag var tvungen att tänka till en stund. Det tog
så gamla är vi. Ja. Och du då, Niklas?
Nej, men jag flippade och började för 30 spänn i timmar och de pengarna har jag ju fortsatt spara. De är ju fortsatt i portföljen och har gnetat under lång tid.
Ja. Och jag jobbade
4 veckor på BB här i Stockholm som jag fick via landstinget. Så jag gick med i brickor till nyblivna föräldrar och jag skjutsade mammor från BB ner till NIO och sådär. Skickade
rörpost.
Trevligt
jobb.
Ja, jättetrevligt. Sommaren efter fick jag jobba i journalarkivet på radiologen. Det var inte riktigt lika härlig stämning, men viktigt det med.
Ja, man kan väl prata om motpoler kanske.
Ja, jo, verkligen.
Den senaste brickan fick jag äta helt och hållet. För tjejen var som åka på operation. De här brickorna, Johanna, du gjorde ett bra jobb, för de är fantastiskt goda. Man ser fram emot dem. Tid och avkastning gör ju underverk, det har vi förstått i den här podden. Om vi räknar på de två tidigare försämringarna av ISK, så kommer ju en 20-åring som sparar 2700 kronor i månaden, alltså snittet hos oss då, fram till pensionsåldern givet 7% årlig avkastning, att se slutkapitalet har minskat med 1 miljon. Sen är det ju inte så att bara för att man blir 65 och går i pension så tar man inte ut alla pengar. Man kanske ligger till 75-85. Så. Men givet det här, kommer ni prioritera den här frågan?
Vi kommer absolut att se till att det inte blir några försämringar av ISK, och vi kommer dessutom att driva frågan att förbättra ISK. Och jag kommer, som ett av få partier, är vi verkligen för att fortsätta sänka skatten på arbete. Det är möjligt, och då får man 400-500 kronor mer kvar i plånboken varje månad som man kan spara om man vill.
Om man vill, eller konsumera om man känner
exakt
att man vill ge lite mer guldkant på tillvaron.
Precis så. För det ökar friheten.
Ja.
Och följdfrågan där blir ju då, vän av ordning, finns det någon risk hos er, eller du ska inte behöva kommentera andra partier, men kanske vis av erfarenhet i andra frågor, finns det någon risk att det här blir en politisk förhandlingsbricka som man spelar bort för att få någonting annat till stånd, tror du?
För oss är den här frågan viktig, och vi tycker verkligen att försämringarna har varit dålig av ISK. Vi kommer definitivt se till att det inte blir en försämring igen, och vi kommer att driva en förbättring. Och jag ser ju flera andra partier som gör det. Så att, men det spelar ju roll vad man röstar på. Det kan man inte glömma. Alltså, den röst man lägger spelar roll.
Förutom det här utspelet då med taknivåer på 100 000 kronor eller 200 000 kronor, så såg man att man fick backa där och nu pratar man om 3 miljoner kronor istället. Jag noterar att det tar 92 år att spara ihop 3 miljoner kronor i madrassen. Det tar 29 år att spara ihop det med en 7% i årlig genomsnittlig avkastning, och 20 år givet börsens 20 års snitt nu som är 13%. Vi kom in en bit ner i IT-kraschen, precis som vi sa i förra podden med Liberalerna, men man missade 71% uppgång, 99 också på börsen, så gungor och karuseller. Man missade även 90-talet, där får det bra tid att köpa bostad. Givet det här och en sekund att skriva under ett bolån på 3 miljoner kronor, hur ska man tänka kring 3 miljoner? Är det mycket pengar?
Jag menar så här, man ska ha väldigt stor respekt för att 3 miljoner kronor är väldigt mycket pengar för de allra flesta människor. Det är väldigt mycket pengar. Med det sagt så är det ju många som sparar, som du säger, och kommer upp i de beloppen efter ett visst antal år. Därför att till exempel om man inte har en tjänstepension, man är egenföretagare, man är en frisör, en kvinna som har startat frisersalong och man sätter av till sin egen pension. Såklart, då kommer man ju upp, som du säger, i de här beloppen. Men 3 miljoner kronor är ju mycket pengar. Det kan man ju inte komma ifrån. Men många kommer ju upp i de nivåerna när man sliter, sparar och gnetar. Till slut kan man ju göra det.
Nej, och det är väl det också som är intressant, och därför vi är så himla glada över att det här kontot finns och att så många människor har hittat till det här. Ni ska inte få en siffra på, liksom, på decimalen, men just att väldigt många människor tycker att det blir roligt, lustfyllt och spara. Och är man frisör, säg att man är en kvinnlig frisör, man är 20, man har precis börjat med det här, och om man då sparar 2700 kronor, det är mycket, man brukar säga 10% av inkomsten. Men
netto, medelinkomsten i Sverige är ju 30-33 000 beroende på om man kollar på medel
median
eller median.
31.
Mm. Så att, och då med efter skatter och så är inte 2000, ja, det är inte helt orimligt.
Jag har ju mina decimaler, men ni har ett bra stenkoll också. Ja, men givet 29 år så når man ju faktiskt dit. Man är den här frisören, man kanske inte har den högsta inkomsten i landet, men givet det här gnetandet så kan man ju faktiskt nå de här 3 miljonerna. Plus att vi då har insett också att väldigt många människor använder investeringssparkonto som ett pensionssparande. Jag menar, det finns ju en risk, Johanna jobbade på BB där med att leverera brickorna, där föds ju barn. Det sägs ju att vartannat barn som föds idag skulle kunna bli 100 och över 100. En sån fråga med pensionssystem, är det riggat för att klara en sån utmaning när vi kanske också är frisk i knoppen när vi blir allt äldre? Eller borde vi liksom uppmuntra ännu fler att spara i den här sparformen så att vi liksom ser en ålderdom som att det faktiskt går ihop?
Men fler, som jag var inne på tidigare när jag pratade om kvinnor, jag tror fler behöver information om livsval påverkar framtiden. Och många av oss förhoppningsvis får vi vara pensionärer ganska länge och då vill vi ändå kunna ha, vi vill kunna leva vårt liv då och inte ha för alldeles för små marginaler. Så mer information, definitivt. Och som du, det här exemplet du ger, det visar ju att man behöver inte vara rik. Alltså de här 3 miljonerna får man när man sparar. Man är en småsparare eller en sparare. Till slut så kommer man upp i stora belopp. Och det tycker jag är så olyckligt då när man sprider generellt att det är miljonärskatt eller miljonärerna ska bestraffas. Det här drabbar ju småspararna. Retoriken låter ju på ett sätt, men det kommer att drabba helt vanligt hårt arbetande människor och företagare. Och det är ett problem.
Vi har ju inte riktigt erfarenhet av att backa bak 40 år och se en sån här kraftig folkrörelse. Många som gnetar och sparar kanske några tusen lappar i månaden och kan se vilka fantastiska belopp det här kan bli. Den resan har vi börjat nu. Då ska vi inte kanske, förhoppningsvis i alla fall, inte sätta stopp för den. Har du något medskick på hur vi på Avanza kan göra för att driva den här frågan ännu mer och säkerställa att ännu fler människor i Sverige, eller vi och våra kollegor i branschen, kan se till att fler får ett sunt sparande? Vilket ansvar ligger på oss?
Jag ska ställa mig på kundernas sida. Ja, men det kanske kan fortsätta se över era avgifter.
Ja.
Och så kan ni definitivt föra den här debatten och diskussionen. Ni sprider ju också, ni är ju goda informationsbärare också. Mm. Alla de exempel ni ger ju just information till många. Det är många som lyssnar på er och läser vad ni skriver, så det är ju jätteviktigt.
Vi får fortsätta hänga i den här podden helt enkelt.
Det låter alldeles underbart.
Och tusen tack för att du har hängt med oss här idag.
Ja, men jätteroligt att vara här.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.